Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
För några dagar, för några, alltså de här jävla pläckerserna som jag har pratat om, som jag använder i tid och otid.
Som du också liksom lägger någon ficka.
Ja, och jag älskar ju pläckers, det har jag sagt. Jag älskar ju pläckers. Men då finns det två olika sorters pläckers. En pläckers som har en tråd. Och sen finns det en pläckers som har två trådar. Och den där med två trådar, det är ju rena dynamiten. För att när man får in den i en tand och det är det minsta trångt, man får ju fan med sig, när man ska ta tillbaks den igen, då får man ju fan med sig halva tanden om man är oförsiktig. Den är så jävla...
Den är
fullständigt värdelös. Och det är en, på den bra, vilket det låter ju nästan hemskt att säga i dessa tider, så är det en kille. Och på den dåliga så är det en tjej på omslaget.
Jaha.
Ja.
Okej.
Okay. Vilket det borde vara tvärtom, för tjejer är mycket bättre.
Ja, jag tror inte att de har reflekterat över att...
Nej, kanske inte.
De kanske har tänkt så här att den här är ännu starkare.
Jag har inte heller reflekterat över det. Nej, förrän jag ska försöka förklara vilken som är bra och vilken som är dålig. Okay. Men den där dåliga, alltså den, och då har jag... Från turnén i somras så hade jag min turnéledare som alltid samlar ihop massa skrofs. Skrofs som har blivit över i logen. Och så tog han med sig det.
Skrofs.
Ja, men sånt som man får i en loge på en turné. Så står det ju liksom 2-3 backar mellanöl. En, två hela whisky. En vodka och 2 flaskor champagne. Oj. Och 2 flaskor vin.
Varje avsnitt, så här,
varje ställe så står det 2 flaskor rött och 2 flaskor vitt.
Okay.
Och det här delas ju ut till...
Det
tas, och plus att detta så finns det då plackers, handsprit, en jävla massa godis. Alltså
härligt.
En massa såna här grejer.
Skrufs.
Treats. Skrufs.
Ja.
Och de här spriten... Den försvinner ju väldigt mycket i turnébussen.
Asså.
Och en stor del av det plockar turnéledaren med sig i sin bil också.
Jaha, okay.
Utan att man märker så försvinner det liksom.
Det är lite svinn från skrofset.
Ja, det är det. Det här är ju inte ölen och spriten och vinet och allt det. Det är inte det som är skrofset.
Nej, okay.
Skrofset, det är handspriten, våtservetter, pläckers.
Det tycker jag låter som gudset.
Tandborstar. Allt sånt där skrofs,
ja,
helt enkelt.
Som du ändå uppskattar.
Ja,
ja.
Det gör jag absolut. Men uppskattar jag inte också
En hela Jack Daniels. Jo.
En back öl, stark öl,
ja.
Och
ja,
så vidare. Nåväl, när turnén är slut så ringer turnéledaren och så säger han så här: du, jag har lite skrofs. Nej, jag har lite över, lite treats. Aha. Från turnén.
Och då bara, oh.
Och då kommer han upp med en stor låda.
Tänker man ska vara Jack Daniels. Ja.
Just det. Ja, nu går jag på en annan grej som är skrofs också.
Aha.
Det är dextrosol, druvsocker.
Men du älskar alla de här sakerna.
Ja, det gör jag absolut. Ja.
Eller är det för att du har blivit tvungen att älska dem? För det är det enda skrofset du får.
Det är
får.
Det enda jag ser röken utav efter en turné. Så är det...
Du värderar dem väldigt högt.
Det är liksom handsprit. Det är dextrosol. Och det är plackers.
Ja.
Men min turnéledare, han har inte riktigt koll på vilka plackers som är bäst. Varför han köper dem med 2 trådar.
Han
förmodligen för att han tror att de är bättre än... än de andra. Men just det är precis raka motsatsen. Och när jag då börjar liksom sortera från den här lådan, så lägger jag en i ett skåp. Då har jag kanske 150 stycken dextrosolrör.
För det
skiter han i. Han är helt ointresserad. Handsprit. Han är inte heller intresserad av handsprit.
Han vill inte ha ren.
Och plackers. Och då sitter jag då med de här plackerserna. Och snål som jag är, dum som jag är, så försöker jag ändå använda de här lite grann.
Dåliga.
Och för 2 veckor sedan, 3 veckor sedan, när jag plockade upp en sån där tvåtrådsplackar och drog i tanden, då hörde jag hur det krasade till.
Uh-huh.
Och det kom ner liksom lite bitar utav...
lite grus.
Lite grus, ja. Och,
tandgrus.
Men jag kände ändå, ja, men det känns ändå normalt. Jag känner med tungan, det känns ändå normalt.
Du hittade som att, inte vart gruset kom ifrån.
Nej, ja, men jag kunde lokalisera ungefär vad det är. Och nu har jag, efter den incidenten, så har jag varit lite försiktigare med att köra plackersen just med där det där incidenten var. Men hur det var, så började, en dag kom det ner lite mer skrufs.
Nej, inte skrufs, va?
Nej, inte skrufs.
Grus, pappa. Grus. Ja, grus. Av skrufset.
Ja, det kom lite Stella, mer grus.
Försök att hålla isär.
Ja, det är så jävla svårt att hålla isär begreppen.
Ja.
Och i alla fall så kom det ner lite mer. Och häromdagen, då var det på något sätt som att hela tandinnehållet släppte taget, så att jag kunde sätta med tungan upp mot tanden. Så det blev en stor grop. Det var en stor grop i tanden.
Men alltså på undersidan av tanden, ja, liksom, eller kunde, är det liksom vid tandköttet?
Nej, på undersidan av tanden. Det syntes ingen utom, men jag kunde känna, när man satte tungan där, så kunde jag liksom få upp tungan i hålet. Ja, det var ett stort hål. Det gjorde inte ont eller någonting.
Nej.
Ja, då ringde jag till tandläkaren och sa att du, jag har en plomb som har rykt, som måste lagas. Så då fick jag en tid idag. Så var jag där i morse. Och då så tittade han på mig, så sa han så här: du måste ta en bedömning, sa han. Nej, aldrig. Fan, jag vill inte ha, jag hatar, jag tar aldrig bedömning. Nej, det syns jag ju till Stadsteatern.
Jobba,
och vi kör ju, vad heter det, genomdrag av hela föreställningen. Det går inte att vara liksom bedövad i käften och inte kunna prata.
Gud, det hade varit helt konstigt.
Han stod på sig, så att han övertalade mig i alla fall att göra den här bedömningen. Så jag tog ju den där bedömningen. Så han fixade, då bestämde vi också att han skulle ta och bara blåsa bort den där tanden. Borra ner den och göra en temporär tand.
Krona.
Och så skulle jag få, ska jag få en ny krona.
Så du gjorde liksom sån så här, som Anna Bok och de gänget gjorde. Alltså så här, borra ner den, fila ner den till ett riskorn.
Nej. Så långt.
Okay.
Det vet du fan, jag kollade aldrig hur det såg ut.
Nej.
Men hon kanske gjorde det av estetiska skäl, vill ha nya tänder.
Ja, precis. Men det är ju många som sätter såna här fasader.
Ja.
Och då måste man ju fila ner sina vanliga tänder till riskorn.
Ja, men det här är inte fasader, det här är ju kronor. Det här är ju riktiga, det här är ju porslinständer eller någonting. Det är ju en riktig tand, fast den är gjord i, om det nu är porslin.
Jag
eller
vet, men den riktiga tanden måste ju på plats, och då kan man ju inte ha en annan tand som sitter där med den.
Nej, den måste ju bort på något sätt.
Ja, så det är ett riskorn där.
Ingen aning faktiskt. Jag kollade inte. Jag var bara irriterad över att han hade övertalat mig för att ta en bedövning.
Just det.
Så han tog en bedövning och i alla fall nedborrad var tanden. Och så ordnade han, för de har någon sån här 3D-printer eller något sånt där som de gör den här temporära tanden utav. Okay. Så han stoppar in den, och jag tittar i spegeln och ser skitbra ut liksom. Man ser ju inte att det är en temporär grej. Och så säger han till mig så här: var lite försiktig när du äter liksom. Så att den inte lossnar.
För resten av livet.
Nej, jag får ju på tisdag får jag min riktiga tand. Så jag åker till Stadsteatern, och så har vi genomdrag, och den jävla bedövningen gör ju att jag kan inte
sluddra.
Han påstår att det skulle släppa på en timme. Det höll ju för fan på i 3 timmar. Ja, så blir det lunch. Och så käkar lunch. Och så har jag köpt en macka, en ostmacka som jag har. Nudlar käkar jag dessutom. Nudlar och en ostmacka. Mjukt. Ja, och så tar jag en tugga ut av ostmackan, och så bara...
Pappa.
Och så förtjänar jag den där tuggan, den är så full med grus. Grus.
Tandgruset.
Det är så tandgrus. Hela. Jag bara, vad fan...
Och, men hade du glömt liksom? Eller?
Ja, men jag glömde. Men å andra sidan var det, tänkte jag ju, jag både hade glömt och inte glömt. För jag tänkte så här, den här mjuka mackan, det var ju en mjuk macka, inte någon jävla bergis med hårt skal.
Nej, men det är ändå kanske lite segt med macka och sånt där.
Ja, och det kanske var dumt gjort.
Jag tänker, du har två sidor att äta på. Man kan ju äta på den andra, så man inte.
Jag vet, det var ju så jävla klantigt. Men det var ju grus i hela skiten liksom, i mun. Så jag var tvungen att, det satt ju mig mot kollegor runt omkring och jag var tvungen att ta upp en, jag kunde inte äta den där biten, till biten med gruset.
Men hur, just det.
Ja, och sen så och satt jag bara, fan, måste jag gå till tandläkaren igen liksom. Och så satt jag och genomled hela lunchen. Och så därifrån, på väg ifrån lunchen till min loge, så ringde jag tandläkaren och bokade en tid liksom. För jag sa att jag nu bitit av den där temporära fyllningen
för en tid.
Ja, exakt, den var ju helt värdelös. Och jag, grejen är att jag har haft temporära fyllningar förut. De har alltid suttit skitbra.
Det kanske var just att de var så 3D-printad
och... Nej, jag har faktiskt haft sådana där liknande. Och det har funkat skitbra. Nåväl, och så gick jag till logen och tittade bara. Då såg jag liksom att halva, det såg inte klokt ut, halva temporära flygningen, biten satt kvar och halva var borta.
Alltså avlången liksom.
Ja, det var liksom en det såg inte klokt ut. Så ringde jag till tandläkaren igen, så jag tänkte de får förbereda och fixa en 3D-tand så just jag bara det. Kan gå dit och byta snabbt som ögat. Ja, och så slutade vi klockan 3 och så åkte jag upp till tandläkaren och kom in där liksom. Och förklarade hela grejen för tandläkaren. Han är ju grym tandläkare. Han är skitbra.
Han är så fin.
Ja. Och så tittade han på mig och så sa han så här. Nej, men det är ju inte, det är inte den temporära. Du har ju bitit av tanden bredvid.
Du måste skämta.
Jag hade bitit av tanden bredvid.
Men pappa, det här
fan?
Är jävla obagligt.
Vilken jävla otursdag. Två tänder på raken. Det är inte klokt.
Men hur hårt biter du?
Nej, men jag vet ju inte hårt. Det är säkert de där pläckerna.
Exakt, ja. Eller dextrosolen.
Ja, det kan det vara. Det kan det vara. För att jag hade inget, alltså vi jobbar, lunchen är så sen, så att jag jobbar ju, vi får ju liksom checka någonting innan man går på scenen för att kunna palla. Och då tog jag två dextrosol.
Och du åt dem just på den tanden.
Ja. Det kan ha varit dem.
Det är så typiskt att det var skrupset.
Skrupset ifrån turnén som förstörde hela grejen.
Fy fan vad sjukt.
Ja. Men,
så nu fick du, alltså snart är ju hela käften fylld med...
Ja, med sådana här porslinständer.
Med sådana 3D-printade.
Ja.
Du kan ju lika väl bara fila ner alla teriskorn och göra
det. Ja, absolut. Då kommer det passar ju bra med rollen eftersom jag ska spela Harald Blåtand.
Ja. En blå, kan du be Emil om blåtan?
Ja, skulle jag kunna göra, fixa en blåtan åt
mig. Gud, alltså det här är ju verkligen, det är som att det var skrivet att du ska liksom så här tugga av alla dina tänder för att du ska kunna bli Harald Blåtan.
Just det är sånt där som kan för method acting.
Ja. Ja, men det känns ju som att det är liksom ödet att du måste, alltså lite så här som Heath Ledger som låste in sig för att bli en del av, han skulle bli Jokern i liksom veckor innan. Så han låste in sig för att verkligen leva som Jokern och blev liksom alltså han blev deprimerad av hela den grejen. Och det sägs ju att det var efter det som han inte längre pallade leva liksom. Och du gör lite samma sak.
Ja, men och jag tänker också på De Niro i Tjuren från Bronx som gick upp 50 kilo. Alltså de spelade in en stor del, vad jag fattar, spelade de in en stor del av Tjuren från Bronx när han var smal. Och sen tog de en paus i inspelningen i 6 månader för att Robert De Niro skulle kunna gå upp 20 kilo.
Ja, och du tuggar upp alla dina tänder.
Tänder för att jag ska bli Harald Blåtand. Ja, det är grymt.
Jag var med om... Jag har så sjukt jobbig grej idag.
Nej.
Jo.
Berätta.
Nej, men vi skulle på jobbet. Vi ska ta nya pressbilder på jobbet.
Ja, det är ju jobbigt.
Ja, det är ju fruktansvärt.
Ja, det är vidrigt. Jag hatar det.
Och de har hållit på och tjatat om det här. Och det har funnits ett konferensrum där det då har liksom varit avsatt. Det har varit en sån här fondvägg och det är en uppställning med kamera och skit.
Mm.
För att folk ska liksom själva då få ta, så att det inte är en dag avsatt och så ska man blir dålig på bild för att man tycker man blir obekväm när en kollega ska stå och fota en.
Just det.
Och jag kan ändå uppskatta det. Att så här,
ni tar selfies helt enkelt.
Ja, alltså, så här, det går ju inte. De har liksom satt in den i... De hade fixat med den så att man var tvungen att vara två helt enkelt. Man kunde inte sätta den på självutlösare utan man måste ställa in fokus och sådär. Och då har den stått där och varit som en jobbig påminnelse i flera dagar eller i veckor ju. Och ingen har gått och plåtat sig. För man vill inte ta
den där bilden. Man
vaknar varje morgon och så tänker man så här, nej, inte idag heller. Jag har en väldigt, väldigt dålig dag rent ut. Alltså en dålig hårdag, en dålig huddag, en dålig liksom... Alltså det ringar under ögonen, det är bara inte en bra dag att ta pressbild som jag ska leva med för resten av mitt liv. Och jag kan också bli lite irriterad över att de bestämmer sig för att vi ska ta pressbilder när det är liksom snöstorm och man har sett solen på 6 månader. Kunde man inte få ta nya pressbilder efter sommaren när man ser lite fräsch ut och har lite livsglädje? Nej.
Du kan ju kunna ta en sån där orange soldusch.
Ja, men det är svartvita bilder.
Ja, okej.
Okay. Så det är livsglädjen jag tänker. Ja. Man ser ju liksom ändå lite liksom rundkindad ut efter sommaren. Man ser lite härlig ut.
Ja, det gör man för att man har frossat i så mycket vin och mat.
Ja, det menar jag. Man ser lite god och glad ut. Och nu ser man hålögd ut. Men det som hände då var att det skickades ut ett mejl i måndags. Nu, hörni, är det sista 3 dagarna att ta bilderna. Ni måste ta dem.
Ingen på hela kontoret hade tagit onsdag. En enda bild.
Nej. Okay. Så att det blev sån... kö och hets kring då att riva av de här bilderna idag. Och ja, då var man ju tvungen liksom. Så att jag var liksom, jag tog med mig en liten hårbörste och lite så här, för att man går till jobbet i snöstorm och man vill ändå kunna fiffa sig unset liksom. Och bestämde mig för att jag gör det här på lunchen. För då kanske det inte kommer vara kö och folk kommer stå där ute och stirra. Utan då kommer jag kanske få lite tid. Men då innan lunch så bestämde jag mig då för att jag ska gå och borsta mitt hår. Och kanske liksom dra en liten puderborste i ansiktet och sånt där. Och jag letar liksom efter en toalett med dagsljus. Ingen av dem är öppna. Så att jag går upp på övervåningen. För där finns det ju också toaletter. Och där är det också väldigt, väldigt få människor på övervåningen. Ja, så att jag går och kikar och hittar inte någon. Och så skulle jag vilja ha ett uttag också. Ett badrum med uttag. Så att man kanske kan liksom...
Föna sig.
Nej, men en liten plattång.
Okej.
Och så finns en toalett med en post-it-lapp på. Som det står do not use. Men jag ska ju inte use.
Nej.
Utan jag ska ju bara kolla om det finns ett uttag där. Så att jag tänker, ja. River upp dörren och där sitter en kollega och bajsar. Alltså jag är så svettig. Bara vi pratar om det. Och det är... något av det jobbigaste som finns, tycker jag.
Ja. Fråga vad han eller hon tyckte.
Nej, det var ju uppenbarligen en han. Eftersom annars visste jag inte att det var nummer 2. Eller så här, det kan ju vara att den personen...
Ja, i och för sig.
Att den personen var en sittkissare.
Mm.
Men man tänker ju att man är safe när man ska gå in på en toalett. Alltså dels så undrar jag så här, hur man tänker när det står typ så här, out of order på toaletten. Hur man då bestämmer sig för att typ gambla och gå in och göra nummer 2.
Det kan man verkligen alltså, det är liksom undra. Så här,
det är absolut inte det man ska göra på en toalett. Nej. Eller sån post-it. Och sen så undrar jag så här, var det kanske den personen i fråga som hade satt den lappen själv för att han inte ville låsa?
Och det låter att det, jättekonstigt.
Eller hur? Ja. För en vuxen person låser väl?
Men det kanske inte gick att låsa.
Ja, men gå på en annan toalett, det fanns jättemånga.
Ja, det är ju jättekonstigt.
Och...
han kan helt enkelt måste ha missat lappen.
Nej.
Nej?
Nej, han jobbar där. Alltså han går på den toaletten dagligen.
Ja, okej.
Och alltså... jag har varit med om det här en gång tidigare. Och då var det ju att jag var på en bensinstation med mormor. Mm. Och... Och jag var jätte kissnödig. Och jag tog honom stanna på en bensinstation för att jag höll på att kissa på mig. Och jag kanske var så här 7 år gammal eller någonting. Och öppnade toalettdörren. Och där satt en vuxen man med en Cola Light i hampan. Och sa, ursäkta. Alltså jag kommer verkligen exakt ihåg hur han såg ut. Mm. Och det blir också något stelt när man ska försöka rycka tillbaka en toalettdörr. Men är för långt ifrån den. Så att det blir liksom någon slags halvstående ställning på personen i fråga, som liksom inte kan resa sig ordentligt för att dra igen dörren.
Mm.
Och inte heller liksom inte når.
Det är roligt att du säger det, för att om jag skulle hamna i den där situationen, jag kan inte gå på en handikappstoalett då, för de är så stora.
Ja.
Så jag kan inte nå dörrhandtaget.
Nej.
Jag är livrädd om jag skulle behöva gå på toaletten att den här dörren ska flyga upp. Så att för det första kolla att den är verkligen låst.
Ja.
Men jag litar inte på det. Jag vill ha handen på handtaget.
Ja, och det jävliga med sådana toaletter är ju också att det är ju bara en skjuthandtag som man skjuter upp. De flesta handikappstoaletter är ju inte med en vanlig lås.
Nej, just det, man fäller upp sådär.
Man skjuter upp handtaget, så man kan liksom inte riktigt veta. Man kan inte rycka i handtaget för att se att den är låst.
Nej.
Utan man får bara hålla tummarna.
Så är det på de där tågen. Inte X2000, utan det finns några andra typ snabbtåg.
Ja.
Som är sådana här dubbeldäckare.
Mm-hmm.
Där har de såna där toaletter.
Just det.
Där man ska kliva av på motsatt riktning vad man kliver av.
Mm-hmm.
Så har de en sån där toalett man drar igen. Och man, det, där är det någon sån lampa som indikerar huruvida det är låst eller inte.
Mm.
Alltså det går inte att lita på de där lamporna. Det är ju,
vidrigt.
De är ju avskyvärda.
Ja, och det som kommer hända nu är att jag måste säga upp mig från mitt arbete. Därför att jag vet inte hur jag ska kunna möta den här personen.
Nej.
Någonsin igen. Alltså, och bara, du kommer ju ihåg den här långa korridoren också på mitt jobb. Där, man liksom måste möta en person i typ sådär 3 minuter och måste sysselsätta sig.
Exakt. Liksom, det var bara, just det, du har ju berättat om det.
Ja.
Men,
jag kommer ju möta honom. Och då bara, hej. Eller liksom, alltså jag tycker att det är så. Grejen att det är jobbigare för mig än vad det är för honom. Alltså
vissa människor tycker inte att det där är jobbigt för 5 år.
Han tyckte att det där var jobbigt, jag såg det.
Ja, okej.
Okay. Han tyckte inte att det var lika jobbigt som jag. Därför att jag går runt och mår så sjukt dåligt nu.
Du vet inte hur jag tar ur den här situationen.
Nej. Så jag kommer behöva lämna in min
avskedsansökan. Okej, så du ska börja söka nytt jobb
eller? Ja, är det någon som behöver en copywriter?
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ja, du vet, jag håller ju på lite med låtar och sådär.
Va?
Ja, men det har jag pratat om förut. Men, och samtidigt så känner jag, så är jag ju ganska, jag känner mig lite vilsen i
ditt artisteri?
Nej, inte mitt artisteri, men mitt låtskriveri. Vad ska jag ta för väg? Vilket vägskäl? Alltså, ska jag gå i popsvängen eller vilken väg ska jag ta? De senaste åren har jag gett ut låtar som är lite mer akustiskt, lite mer lågmälda. Jag tänker på Det går bra nu som jag gjorde med Petterlåten. Den är ju lite mer så här, det är ju ingen poplåt direkt.
Nej.
Den är ju arrad mer som jag vet inte riktigt vad, någon fanfar.
Mm.
Och den här låten som jag gjorde sist här, den är ju, som heter Våran stad.
Just det.
Den är ju också arrad som någon slags lite marschaktigt nästan.
Mm, men Fredagsdrinken då, den är lite
Ja, poppy. Men den är lite poppig. Så, ja, men det är ju väl också ett tecken på att jag pendlar, att jag inte riktigt vet vilket vägskäl jag ska ta. För jag har ju ändå har ändå en plan om att jag ska ge ut lite låtar.
Men måste man ha, måste man välja riktning då?
Nej, det är inte säkert att man behöver. Men nu känner jag att jag står, att jag känner att jag vill inte liksom gå. Skulle jag gå någonstans i popsvängen, då skulle jag nästan gå åt epadunket, tänker jag. Men det är lite där, det tåget känner jag att jag redan gått.
Ja, jag håller med.
Och vet vad det löjliga är när jag talar om det epadunket? Mm. Så gjorde jag för 1,5 år sedan en låt som handlar om en kille som har skaffat en epatraktor.
Mm-hmm.
Och jag gav aldrig ut den låten. Nej. Han gav epatraktor och blev hånad av alla raggarna. Det var liksom plotten i stor. Han blev hånad av alla raggarna när han kom i sin epatraktor.
Mm.
Men det är ganska, jag tänkte så här, jag var fan intresserad av det här med epatraktor. Det är bara jag som tycker det är kul. Och sen nu så är det liksom bara, jag skulle ha släppt ut den. Det hade varit klockrent.
Men skillnaden är väl också att så här, de sjunger inte så mycket om epatraktorer.
Nej.
Utan det är väl mer, och att det också finns en relevans att de
men det hade ändå varit i den, i den världen.
Nej, men om du skulle välja den riktningen nu, så finns det ju liksom ingen relevans för dig att ha epadunk.
Verkligen, eftersom det skulle vara helt, det skulle vara jättekul.
Det är liksom absolut. Hiphop.
Ja, men jag är ju 68, vad fan.
Ja, exakt.
Ska jag komma åkande på en epatraktor? Jag vet inte, jag kände till och med när bandet, det vet du. Just gjorde det. Någon epa, ville haka på trenden liksom.
Ja, just det.
Alltså, nej. Alltså det är inte min grej.
Nej.
Men så har jag skrivit några låtar som är lite mer balladaktiga, lite mer lite mer åt ett annat håll.
Mm.
Och så fick jag en sån jävla pangidé häromdagen. Det var att jag skulle kontakta Benny Andersson för att höra om han skulle kunna prodda några låtar med
roligt.
Mig.
Roligt.
Grejen är att 1980, jag vet inte om vi har pratat om det förr, men 1988 tror jag det var.
Aha.
Så hörde han av sig till mig och undrade om inte han skulle kunna få prodda en eller två låtar.
Aha.
Det var nämligen så att hans son var ett stort fan, var ett fan till mig. Och på något sätt så hade väl, du vet ju, man gör det med barn. De får ju in föräldrarna på det här området.
Du fixade ju en Alexander Skarsgård affisch med.
Ja, men eller hur? Men den där grejen, jag hade ett möte med Benny Andersson i hans studio på Kastellholmen tror jag det ligger. Skeppsholmen ligger på. Och jag var ju så jävla starstruck så att jag höll på att skita på mig. Så att hur gammal var jag? 34 och han var ju liksom bara, det var ju en stor stjärna för mig. Så att jag bara, han sa så här, kan du inte sätta dig och spela någonting på pianot? Och jag bara,
gud.
Nej, men gud, aldrig i livet.
Ja, du sa det ändå.
Nej, det sa jag inte. Jag tyckte det var så sjukt jobbigt.
Vad sa du då?
Jag kommer inte ihåg faktiskt.
Men du gjorde det inte?
Jag gjorde det inte.
Nej.
Jag hade ju några låtar, jag hade en plan på att det kanske var den här låten Jag mår illa som han skulle prodda.
Ja.
Men det hela bara rann rakt ut i sanden. Det blev ingenting
varför
utav
det. Varför du inte spelade?
Nej, det tror jag inte det var. Jag vet inte, det bara rann ut i sanden. Jag tror att det rann ut i sanden för han tyckte att jag var ett jävla mähä. För att jag var så starstruck.
Ja.
Det fattade nog inte han.
Nej, just det.
Nej.
Men då tänker du att du ska nu så här 30 år senare, 35 år senare vara så här. Du, hur blev du med det där prodderiet? Liksom, som att ingenting hade hänt.
Nej, men du kan inte ana hur rätt du har.
Nej.
Jo, för att jag satte ihop ett mejl. Jag tog reda på hans mejladress. Via en kompis.
Just det.
Och så skrev jag ett mejl. Och då lyssnade så skrev jag så här.
Uh-huh.
Hej Benny. Att jag kontaktar dig kan i dina ögon kanske tyckas en smula egendomligt, men inte i mina. Det tar sig i början av slutet av 80-talet då vi träffades i din studio för att diskutera ett eventuellt samarbete. Just det specifika samarbetet rann ut i sanden, men sedan dess har det legat och kvar i mitt huvud att vi en dag kanske skulle kunna hitta på något. Ur mitt perspektiv har vi musikaliskt flera beröringspunkter som varandras. Vad står det nu? Som varandes artist i det klimat som nu råder. Och kanske också på grund av min ålder känner jag mig rätt vilsen, som jag har pratat om nu alltså. Mm. Att jag känner mig rätt vilsen i dagens populärmusik. Mm. Jag famlar lite, men så ser jag dig och ditt band och varje gång känner jag samma sak. Att det är någonstans till det landet jag vill dra mitt artisteri och mina låtar. Under de senaste åren har jag tragglat på, men har inte släppt ut så många streams. Och kanske beror det ju just på att jag känner mig lite vilsen. Jag inser att du är en strängt upptagen man, men nu sitter jag med ett par låtar. Så jag tar en rövar och ställer frågan om du skulle kunna tänka dig att producera någon eller några av dem. Alldeles oavsett vad svaret blir, så vill jag ändå ta tillfället i akt och skriva att jag tycker att du är en fantastisk låtskrivare och jag är full av beundran. Hälsningar, Magnus Uggla.
Fint.
Det mejlet skickade jag till honom.
Okay, alltså, fy fan vad obehagligt om man bara väntar där.
Ja, vet du vad, jag hade mejlet i min dator i 3 veckor, ja. Och jag sköt på det hela tiden. Och så varje gång jag hittade på en ursäkt, jag tänkte så här: jag får inte skicka det för sent på kvällen, för just då kommer han tro att jag är packad.
Ja, du höll på också lite så här som vi gjorde med bästa dagen att dö på. Fast du gjorde det med ditt mejl.
Just det.
Att så här, det får inte vara på en måndag.
Nej.
För måndag är man inte på så gott humör.
Nej, det var precis så jag tänkte. Ja. Jag ska skicka det på en fredag, ja. Tänkte jag. Men jag skickar det på en fredag, men inte för tidigt.
Ja.
Men inte för sent. Det får inte vara liksom, ja, det måste vara typ i 1-2 tiden på en fredag. Ja. För annars kommer jag att tro att det har varit en lus liksom.
Ja, det kan ju vara liksom, precis, alltså, även om du ska skicka det vid 3, så kan ju, ja, det vara så här, ja, det är fredag.
En tidig AV.
Ja, exakt.
Ja, nu är han på AV.
Ja, och ja. Jag har skrivit det här liksom ihopskrivna mejlet.
Jag tror att jag skickade det på en onsdag eller en torsdag.
Aha, okay.
Och jag var... Det tog så lång tid för mig att få iväg det där mejlet. Men till slut så, och det är så sjukt med mejl. Nu kan man ju för sig kalla tillbaks dem.
Ja, så man kan göra det under en kort period efter att man har skickat det. Man kan ju inte liksom så här 2 veckor senare ta tillbaka det.
Nej, det går ju inte. Nej. Men jag hade ju kunnat skicka, men det är så lätt att skriva ett mejl och trycka på sänd. Mm. Och sen bara, nu bara försöka blunda vad som händer. Nej, vad gjorde liksom jag?
Såhär, därför att såhär, 30 sekunder senare, det kommer inte göra en skillnad om du trycker på sänd och sen 10 sekunder senare tar bort det. Har man verkligen hunnit ändra sig då? Det känns som att såhär, ändringen kommer en vecka senare eller någonting.
Det är som när man skickar ett kärleks-sms eller någonting sånt där. Skickar hjärtan och man bara, jag får inget svar.
Nej, direkt
man
har skickat.
Det känns bra när man skickar det. Men när man väl har gjort det så är det varför skickade jag det där jävla hjärtat för?
Ja, exakt. Eller man måste ställa något ultimatum.
Ja.
Bollen ligger hos dig nu. Och så bara så här... Har man målat in sig ett hörn? Varför har jag sagt att bollen ligger där?
Ja, varför tänkte jag att det är någon där?
Varför gav jag bollen till honom?
Exakt, för att få vänta på svar. Sen går, när man vill ha tryckt så här, då börjar man ju direkt titta i sin mail, inboxen.
Ja. Mm, refresha.
Har det kommit något?
Dra ner.
Jag lovade, det tog 10 minuter innan jag började titta om han hade svarat än.
Ja, men också så här, som att han skulle svara sig 10 min, liksom.
Va?
Det är inte som att han skulle svara 10 minuter senare. Bara,
men ändå
det.
Gjorde jag det.
Jag
på riktigt gjorde jag det.
Och du gick och liksom trodde att du hörde vibrationer i telefonen, som precis som när man väntar på ett sms.
Och just
bara,
det.
Var det där en vibration? Plockade upp telefonen?
Exakt.
Nej, det var det inte.
Fan!
Och liksom till slut så här, vänder upp och ner på telefonen. Eller vänder den upp så att man ser när det plingar till. Så man slipper hålla på och liksom så här... fantom, för det är ju såhär fantom vibrationer ju,
ja.
Att man tror att,
man tror att det ringer att det...
som en fantomsmärta i ett ben som inte finns längre.
Exakt.
Så har man när man väntar på det här jävla svaret
som aldrig kommer.
Ja,
varje natt när jag gick och la mig så tänkte jag bara, varför skickade jag det?
Det gick nätter.
Ja, men det tog ju dag ut och dag in. Det kom ju inget svar.
Sluta, vad
jobbigt. Ja, men kom ju inget svar. Och tänk om jag skulle stöta på honom på gatan. Jag kanske skulle låtsas som att, som man gör liksom, det där hamnade bland spammen.
Just det.
Har du skickat ett mail till mig? Det måste hamna bland spammen.
Men skulle du sagt det då? Om ni hade stött på honom.
Nej, det hade jag inte gjort.
Du, Benny, Du, jag skickar ett mejl till dig.
Nej, det hade jag aldrig sagt.
Nej, exakt.
Aldrig någonsin.
Tja, kul. Nej. Ha det här ärligt.
Jag tänkte bara, nej men efter 4-5 dagar hade jag väl gett upp.
Ja,
då tänkte jag bara så här, okej, skitsamma liksom. Men jag kände någonstans så här, jag tar en rövare.
Ja.
Det får bära eller brista.
Mm.
Har man en idé som man ska göra, då är det lika bra att göra den. Så slipper man stå med något jävla, så har man inte fått facit.
Nej, men exakt.
Tänk vad hade hänt om jag hade gjort det och så hade det blivit skitbra och han tyckte var toppen.
Ja.
Det hade gjort fantastiskt liksom.
Ja, hade du inte
liksom
skickat det så hade du alltid liksom målat upp det här scenariot om hur, vilken succé det hade blivit, den duon och hur han hade
producerat
och så här. Och så hade det liksom inte, då hade du, då var det för sent liksom.
Ja, det var svinjobbigt. En dag,
okej,
en vecka senare, 5 dagar senare, så får jag ett mail och så står det så här: finns det ett telefonnummer?
Oj. Inget hej eller någonting?
Nej, ingenting. Bara ett hej. Eller finns det ett telefonnummer? Och jag lovar, i på en tusendel sekund så hade jag svarat.
Spelade så osvår.
Ja, så jävla sackeraktigt. Så jävla hårt sugen bara. Jag var så hårt sugen så att jag svarade direkt, du vet.
Åh, hej Benny, jag visste.
Ja, alltså,
tillbaka
till de där kärleks-sms'en liksom. Ja, man bara, exakt. Man har väntat i 4 dagar så är man sån loser. Det är därför det där vad heter det, spelet.
Ja, men du har ju lärt mig allt om spelet. Och så är du så jävla sackig.
Men jag har ju inte omsatt i den här verkligheten.
Nej, okay.
I den här verkligheten.
Du skulle ju liksom bara säga, ja okej, bra, nu har jag bollen. Nu kan jag småstutsa med den här bollen lite här. Kan undra om det finns någon nummer liksom.
Men samtidigt, jag fick ju det där. Han fick ju, skrev ju så där. Och det gav ju ändå en indikation på att
ja,
det kanske, då började jag ju bygga luftslott.
Ja,
det gjorde man ju liksom.
Såklart. Men det är också så här, man har ju inte riktigt någonting att vinna på att spela svår när man själv redan har skickat ut frågan.
Nej,
för
precis.
Då är det liksom så här, du har redan blottat det.
Ja, totalt.
Ja. Ja. Så du är iger. Ja. Det hade du liksom redan varslat
om. Ja. Och direkt när han skickade svaret, för jag skickade ju så snabbt så jag trodde han skulle ringa direkt.
Just det, då satt du och fick igen fantomvibrationer i telefonen.
Men dagen efter då satt jag på Stadsteatern och vi höll på att repa det. Och då tog jag upp telefonen mitt under repetitionen och då såg jag att det hade ringt ett okänt nummer.
Alltså, okänt nummer också?
Ja, ett okänt nummer.
Nej,
och
alltså det är också väldigt jobbigt. Därför att såhär, du kan ju inte mejla Benny bara såhär: hej Benny, var det du som ringde?
Nej, det kan jag inte göra. Men jag kände att det var nog han. Att det var nog jag inbillade mig ändå. Så ofta ringer inte okända nummer till mig.
Nej.
Det var inte sånt där ID-nummer som när läkare ringer, du vet.
Nej, okej, okay.
Utan det
var ett nummer som du inte hade
inlagt.
Det
var ett riktigt nummer.
Jag fattar. Men jag menar, så hade det varit ett dolt nummer.
Ja, då hade jag nog inte trott att det var han.
Okej.
Utan det här var ett sånt här nummer.
Jag hade varit väldigt roligt om du hade mejlat honom: hej, jag fick ett missat samtal på min telefon från ett dolt nummer. Var det du, Benny?
Det hade varit fantastiskt roligt.
Nej, jag inte riktigt.
Sen ringde jag tillbaks till honom på lunchen på slutet på det. Jag tänkte, det hade lunch strax efter på Stadsteatern. Och då tänkte jag, ska jag ringa innan lunch? Nej. Jag måste känna att jag har ätit och allt är lugn och ro så att jag kan ringa.
Och att du har liksom kanske samlat tankarna lite.
Ja, ringa i lugn och ro. Så ringde jag efter lunchen. Nej, då svarar inte han. Han tyckte till och med på upptaget faktiskt.
Okay.
Ja, och sen var det eftermiddag. Mm-hmm. Och då ringde han. Vi var ju på Stadsteatern och repade. Då ringde han och så kom jag hem.
Då du svarade inte då?
Nej, då repade jag, så gick ju inte att svara.
Ja.
Så men då ringde jag.
Kunde du inte smsa så här: tja, jag repar?
Nej, det gjorde jag inte.
Jag ringer dig
ikväll. Det gjorde jag inte, tror jag.
Att hålla
jag
på med den här liksom pingpongmatchen. Nej, känns ju så
det gjorde jag inte.
Jobbigt. Det bygger upp så mycket, tycker jag.
Ja.
Det blir så, ja, hej, när man väl liksom till slut svarar. Så blir det, man tror liksom inte att den andra personen ska svara någonsin.
Nej.
Okej.
Okay. Mm. Men i alla fall så, när kom jag hem då på eftermiddagen och då ringde jag och då svarade han.
Var du beredd på det då?
Var
du beredd?
Nej, det var jag nog inte. Jag var nog beredd på att han skulle svara. Han kände ju, han såg ju mitt nummer. Han måste ju ha sett att det var jag som ringde.
Mm.
Och då så sa han så här: tja, hur är läget? Så jag, ja, det är bra, sa han. Och hur med dig? Ja, det är skitbra liksom.
Får jag fråga innan du fortsätter? Ja. Har ni liksom en kär och läget relation?
Jag vet inte om han sa tja, hur är läget?
Nej, men jag menar såhär...
Ja, men det har vi nog. Ja. Jag har ju träffat honom flera gånger. Ja, så, att,
så det är inte såhär liksom andra gången i livet som ni pratar liksom...
Nej, jag var på en middag tillsammans med honom och hans fru.
Okay.
En gång. Lolo och jag var på middag och sen ett annat par.
Mm.
Någon gång på 90-talet kanske.
Ja.
Och... Sen har jag ju träffat honom på olika fester så där. Så, att,
så det är liksom inte nödvändigtvis stelt.
Jag uppträdde ju på Rival när jag gjorde min monolog Johnny the Fucker. Det är han som äger den. Och då stötte jag ju på honom också. Så okay. Det är liksom...
Ni är kära läget i alla fall.
Ja, det tycker jag absolut att vi är. Ja. Och när vi hade väl klarat av det där, tjena hur är läget, då förklarade han att han tyvärr inte hade tid att producera mina låtar. Mm. Och... Det var ju naturligtvis en... Och då passade han samtidigt på att säga så här... Men du ska veta att jag tycker att du är jävligt bra, sa han. Mm. Och det har jag hört på omvägar att han... För han var jävligt mån om att jag skulle gå in på... Eller tyckte att det var roligt att jag skulle uppträda på Rival.
Mm.
Och det sa han liksom. Och sen så var det liksom lite småprat. Mm. En ganska kort samtal. Det var inte mer än 3 minuter långt samtal. Mm. Och så lade jag på. Och då kände jag så här...
Varför ringa?
Vet du vad? Det var det min tanke var. Att jag tyckte det, jag var inte besviken ett skit att han ringde. Tvärtom, jag tyckte det var så otroligt stort att han ringde.
Ja.
Han hade så enkelt kunnat skriva ett mejl. Sorry Magnus, vad kul att jag fick det. Men jag har så jävla ont om tid så jag kan tyvärr inte
alla
ta på mig.
Alla andra,
jag hade definitivt gjort 100%. På det. 100% hade jag gjort så. Ja. Men Benny Andersson, han gjorde inte det.
Nej.
Han tog sig omaket och ringat ändå ett ganska obehagligt samtal. Verkligen. Tror jag.
Ja,
att ringa till någon och säga att tyvärr inte jag kan.
Mer obehagligt än att mejla det.
Ja, absolut. Det är ju bara så jävla geschwint.
Mm.
Ja, jag känner att när jag pratar om det så blir jag nästan rörd. Av att han tog sig omaket och ringa det här obehagliga samtalet.
Du blev gladare att han ringde och sa nej än om han hade sagt ja.
Nej, det vet jag inte. För jag har ingen aning om jag skulle reagera. Men samtidigt så vet du vad tanken slog samtidigt så här. Åh, skönt, att slippa jag spela upp mina jävla kacka låtar för honom.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Häromdagen skulle jag gå ner och köpa bröd på morgonen på konditoriet som ligger bredvid. De har ju så här färskt, vad heter det, baguetter som är surdegsbaguetter som är skitgoda.
Ja, fan vad gott.
Ja, så jävla gott. På morgonen, alltså jag käkar inte bröd så mycket, men på helgen kan jag unna Marie lite.
Men får bara fråga, vad äter du på din surdegsbröd nu?
Ja, då äter jag prosciutto och parmesan.
Okej, okay, för att jag är uppvuxen, det är så roligt man säger, jag är uppvuxen med till den personen som har växt upp än. När jag växte upp så åt vi ju alltid på helgerna mozzarella och tomat och basilika
det,
och varmskinka och massa balsamico på.
Just det.
Så jävla gott.
Ja, det är skitgott.
Alltså varje helg.
Ja, fy fan vad gott det är.
Ja, och det, jag kommer ihåg sen under covid- när jag var nydumpad och ledsen. Så var jag åt ju liksom ingenting för att jag var så osugen på mat. Så jag brukade äta så här äppelklyftor typ och så här majskakor. Men då vet jag någon helg så hade mamma plötsligt köpt baguette med mozzarella och tomat och basilika. Och då började jag liksom moffa i mig. För det var så sjukt. Ja. Det var så nostalgisk grej också.
Det är så gott. Det är så otroligt gott. Ja. Men jag gick i alla fall ner för att köpa den här surdegsbaguetten. Och där på kondiset.
Nej, kondis. Det är typiskt att säga kondis också.
Jag skulle aldrig säga kondis.
Fast hur gör det?
Ja, men det är för att jag tycker att det är så roligt fult ord.
Men du säger skitofta. Agnes, du borde starta kondis. Säger.
Nej, det säger jag.
Jo, du visste. Du gör det. När
fik tror jag har sagt.
Nej, du säger kondis.
Ja, men då säger jag det för att jag tycker att det är roligt.
Okay.
Jag tycker att det är roligt. Jag vet att det är inte konditori.
Helt utan liksom, tillstymmelse.
Det är för att du inte kan läsa min ironi. Okay. Du säger alltid att det är ironiskt nu. För han kan inte läsa mig om jag är ironisk.
Nej, jag vet, men det är för att han är
men det är som jag kan säga lakris. Mm. Jag tycker att det är fult ord. Och det är roligt. Eller kex.
Mm.
Alltså jag tycker det är fula ord.
Mm.
I alla fall så kommer jag ner där. Och där på, bakom disken så står en jättesöt tjej.
Mm.
Jag har ingen aning, kanske 20 års ålder eller något sånt där. Jättesöt. Mm. Och så expedierar hon mig. Och så säger hon efter ett tag, och tittar på mig så här tindrande ögon.
Mm.
Och så säger hon så här: åh, Magnus Uggla, jag lyssnade på ditt sommarprogram här om dagen.
Oj.
Ja, och jag bara, åh, shit. Jag kände bara, wow, härligt liksom. Mm. Det var härligt.
Jag är fortfarande inne med kidsen.
Klockan är, exakt vad jag tänkte på så här. Klockan var bara 9 på morgonen och jag var trött när jag gick ner, helt slut. Och bara, plötsligt så bara, åh, fine. Jag är still, jag är fortfarande kvar i matchen.
Ja,
och så gick jag liksom, lämnade jag bageriet med den här baguetten i handen. Och så tänkte jag så här, jag är fan beviset på att det inte bara gamla kärringar och gubbar som bor på Östermalm.
Mm.
Och så nästa sekund så slog det: men vänta nu, det är ju precis det jag är. Jag är en gammal gubbe.
Ja.
Så det är ju därför jag bor på Östermalm. Och då slog det mig hela direkt så här: varför tycker vi det är så härligt att bo på Östermalm?
Alltså vi som är du.
Ja, vi som är jag, men du gillar ju också Östermalm.
Ja, det.
Varför tycker vi det? För det är ju bara gamla kärringar och gubbar som bor här.
Ja, och det finns liksom, det finns inte heller något liv.
Fast det tycker jag att det gör.
Ja, men jag menar såhär, det finns ingen puls. Alltså, nu tänker du på Nybrogatan.
Ja.
Men i Vasastan till exempel, där jag bor.
Ja.
Där är det ju puls.
Ja.
Och det är väldigt mycket unga människor som bidrar till det ju. Likadant på Söder.
Ja, absolut. Skånegatan är ju ett... Det finns ju många gator runt Mariatorget,
ja,
till exempel.
Ja, man känner staden leva.
Ja.
Och på Östermalm så känner man den dö. Ja. Liksom.
Det är ju där uppe vid svältöversten. Just eller fältöversten.
Ja.
Som man ser folk. Som det är lite mingel. Men ja, det är ju mer sådana
där. Det är ju liksom en lite galleria.
Ja, den passar ju inte där. Den passar ju inte där överhuvudtaget.
Nej, men jag vet inte. Jag tror att varför jag gillar Östermalm är för att jag tycker att det... Och det är också en anledning till att jag också gillar Vasastan väldigt mycket. Och det är för att det är väldigt mycket vackra byggnader.
Ja.
Och det är inte så mycket vackra byggnader i Vasastan. Men det är väldigt fina fasader.
Ja.
Otroligt fina husfasader i Vasastan. Och lika så på Östermalm. Och det gör att jag tycker att det är... Alltså miljön är väldigt fin att gå i.
Ja, jag är ju uppväxt på Östermalm. Jag undrar om det är därför jag tycker att det är härligt att bo här.
Mm,
för att det är precis som du säger. Det är en ganska... sovande stadsdel. Och det är ju väldigt mycket gamla människor som bor uppe på Östermalm. Går man på systemet och handlar och sådär, så är det ju väldigt mycket gamla människor. Men går man ut då på en fredagkväll och går på Nybrogatan så är det ju tusentals ungdomar som går där.
Ja, verkligen. Men jag menar så här, jag tycker inte riktigt att Nybrogatan är representativ.
Nej, är
för
inte
en hel stadsdel.
Men det är ändå konstigt att jag har valt att bo här. För att jag gillar ju när det är puls. Jag gillar ju det. Alltså, Söder borde ju varit perfekt för mig.
Mm, jag vet.
Jag blev ju helt galen av att bo på Söder med de här... slussen ombyggnaden så att det tog en 40 minuter varje gång man skulle ta sig med bil från Söder till city.
Ja. Men nej, men och du gillar väl att bo på Öfre, är det inte det?
Fast jag är ju inte så fin utav mig.
Nej, jag skojar.
Nej, ja, jag fattar.
Jag tänker liksom farfar ändå så här.
Ja, men han var ju perfekt.
Och, ja, du har ju ändå blivit närd in i Öfres liksom.
Men det är ju många som tycker att jag pratar söderdialekt.
Det är ju det. Men det var ju också för att du motarbetade din fina östermalmska.
Exakt, ja. Men ja, jag tycker att det är en gåta.
Ja, men du kanske liksom cirkeln är slut nu. Du vill liksom komma närmare,
ja,
hem. Närmare din,
man flyttar hem när, man, ja, när det bara blir dags att dö. Liksom. Då, det är som elefanterna som går till någon speciell kyrkogård. När de ska dö så, va, går de till ett speciellt område för att dö.
Fy fan, vilken
och det här är liksom...
Typ så att du skulle dra dig dit.
Nu har jag kommit till den här elefantkyrkogården. Östermalm.
Östermalm, ja. Ugglas elefantkyrkogård.
Ja.
Usch.
Ja. Ja, jag vet inte.
Det var så trevligt.
Jag blev ändå liksom, det slog mig den här tankarna när jag gick ifrån det där bageriet, så tänkte jag bara, ja, då insåg jag plötsligt, nej men vänta nu, jag är ju en gammal gubbe, det är klart att jag ska bo på Östermalm.
Mm. Ja, nej, men verkligen, ja. Var ska sleven vara om inte,
ja, exakt,
Grytan? Ja. Är det jobbigt att jag måste liksom bli, sätter jag mig en ännu skitigare sits när jag måste fejsa honom?
Nej,
om jag har
jag
pratat om det i podden dessutom.
Nej, det tror jag inte. För det är bara, nej, det tror jag inte. Det är bara mellan dig och honom.
Jag vet. Men jag menar så här, alltså, oddset att han ska lyssna på det här är ju väldigt, väldigt låga. Höga.
Du vill säga att han inte kommer att lyssna på den?
Nej.
Nej.
Men andra kommer... Nej.
Ja, men det är ingen som vet vem det är.
Nej, jag vet.
Så att det är ju lugnt. Han vet det och du vet det, men ingen annan.
Jag vet, men jag vill ju låtsas som att jag typ inte vet det. Jag, nej, såg det inte. Och då att jag pratar om det, då är det liksom som att jag blästar ut honom för allmänheten.
Mm.
Och det känns ju ännu jobbigare. Eller liksom, då blir det så sjukt privat plötsligt. Men samtidigt så här, han pratar inte ens. Alltså han pratar inte svenska.
Nej, men kör. Jag stänger av nu.
Men är det helg nu?
Nu är det helg.
Oj, okay.
Sug och sväll, nu är det helg, sa man när jag var liten.
Pappa.
Man sa ju det.
Ja, men
har du aldrig hört det? Det måste du ha hört.
Ja, men kanske inte från min pappa.
Nej, förlåt.
Alltså, vad fan.
Ja, vi har ju, det är det som är så bra, att vi har en sån bra dialog.
Just det.
Vi kan prata om allt möjligt och det, ja, ändå funkar. Du behöver, ja, inte, du behöver inte verka pryd.
Du behöver verka pryd. Hej då, trevlig
helg. Hej då, trevlig helg. Hej.